Det är måndagen den 19 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Var fjärde svensk ungefär, eller 2,5 miljoner människor, bor i region Stockholm. Det är en region som bedriver verksamhet som kostar ungefär 130 miljarder spänn varje år. De har en 10-årig investeringsplan på ännu mer, 150 miljarder. Och de bedriver verksamhet som förstås är extremt viktigt för oss stockholmare. Det handlar som bekant om sjukvården när vi blir sjuka och det handlar om kollektivtrafiken som tar oss fram och tillbaka till jobbet, bland mycket annat. Ändå är det ju så att regionpolitiken, kanske framförallt i Stockholm, inte är särskilt uppmärksammad. Politikerna är relativt okända, politiska möten och debatter bevakas sällan och när det väl är dags för val kommer regionerna inte bara långt efter riksdagen utan också efter kommunerna. Men det finns förstås all anledning att ändra på detta. 130 miljarder kronor är en anledning, sjukvården och kollektivtrafikens betydelse är en annan. Och en av dem som just nu hoppas på att få bestämma över de där alla miljarderna, det är Moderaternas oppositionsborgarråd Kristoffer Tamsons. Och han är dagens gäst i podden. Varmt välkommen hit, Kristoffer.
Tack så mycket.
Ja, nu kanske jag har förutsatt för mycket. Känner du igen det där att ni regionpolitiker är lite bortglömda? Inte bara jämfört med rikspolitiker utan även kommunpolitiker.
Ja, historiskt sett så har man ju kallat dåvarande landstinget, nuvarande regionerna för den bortglömda delen av det svenska demokratiska systemet, bortglömda valet och andra sådana saker. Och jag kan väl hålla med om att jag tycker att bevakningen av regionfrågorna många gånger kan vara svaga. Sen kanske jag inte riktigt känner igen mig i bilden att jag själv skulle vara en av de mest anonyma politikerna i Sverige.
När ni har regionfullmäktige, 149 ledamöter träffas, hur många journalister är där och bevakar det?
Ja, det brukar väl på sin höjd vara kanske 1, 2, 3. Ibland fler om det är riktigt, riktigt hettar till.
Mm, okej. Du, Moderaterna har tappat i 3 raka val i Region Stockholm. 2010 fick ni 37% av rösterna och senast var det 21%. Det är inte riktigt en halvering, men det är inte så långt ifrån. Och valet 2022 det var också det sämsta sedan 1970. Varför har det gått så illa?
Jag tror att sitter man länge på makten så tenderar man att bli lite självgod. Man tenderar att bli sig själv nog och kanske inte riktigt hungrig. Man tenderar att bli blind för samhällsproblem och bli mer av förvaltande och gå in också kanske i rollen av att man snarare än att vilja någonting för egen del och ställa sig frågan varför man själv finns i politiken så finns man mer där för att man ska ta och jämka ihop olika motstridande viljor och hålla ihop allt brokigare koalitioner. Och jag tror att det där var väldigt mycket av den sjuka som hade drabbat Moderaterna. Inte bara i det förra valet som du säger utan under ett antal år givet långt maktinnehav. Och då gav väljarna i Stockholm Moderaterna inte bara en näsknäpp utan en rejäl örfil skulle jag säga. Och den var välbehövlig. Mm. Och den är ju också grunden till att jag sitter här idag.
Men kan du förklara lite mer och ge exempel? På vilket sätt blev Irene Svenonius din företrädare för bekväm med makten? Vad hände som väljarna märkte att och inte riktigt gillade?
Nej, men jag tror att det finns en generell känsla hos många väljare i att Moderaterna i regionen, i Stockholms stad, generellt sett i Stockholmsregionen inte riktigt var det där partiet som man visste vad man hade. Inte riktigt var det där partiet som man kanske kunde lita på upplevde man när det gällde värderingar utan vacklade lite hit och dit och ena dagen så skulle man samarbeta med Miljöpartiet och andra dagen var det med Sverigedemokraterna och dessutom så fanns det nog en känsla av att Moderaterna ju kanske inte alltid var till för vanligt folk utan rätt mycket sa ju också vår eftervalsanalys att Moderaterna uppfattades av många vara lite självgoda och kanske mer finnas till för stora vårdbolag eller friskolekoncerner eller för stora byggherrar kanske snarare än vanliga strävsamma stockholmare. Och allt detta sammantaget blev väl den där häxbrygden som innebar att människor var villiga att pröva någonting nytt och rösta på någonting. Inte i tron om att det skulle bli radikalt annorlunda eller man ville ha någon vänstersväng utan i tron om att det var dags att ge Moderaterna en näsbränna.
Men var det här ett Stockholmsfenomen? Att det var specifikt väljarna i Stockholm som kände att Moderaterna hade suttit lite väl länge? Och var det just ett regionfenomen?
Nej, det var ju framförallt inte just ett regionfenomen. Utan tittar vi både i kommun, region och riksdagssympatierna för Moderaterna i Stockholm så har det ju varit många val i rad sedan 2006. Som vi ju har backat varje val. Och även nationellt får ju konstateras att Moderaterna har ju inte heller liksom haft stora succéval bakom sig. Men Stockholm blev ju epicentret i väldigt hög utsträckning på detta. Därför att här är och var vi så förknippade med att bära ansvar, med att bära makten. Att jag tror också att effekten, att själva signalen från väljarna blev tydligare här. Mm. Och jag vill säga en sak som är rätt viktig i det sammanhanget också. Det är att jag tycker att den typen av signaler från väljarna är någonting som man som politiker, som man som folkvald ska ta på största allvar. Jag har varit med i politiken länge och jag har rätt många gånger hört att det här argumentet är att väljarna röstade fel eller de visste inte vad de gjorde eller andra sådana här saker. Och jag vill säga en sak rätt tydligt och det är att väljarna vet alltid vad de gör och väljarnas förmåga att faktiskt se och vilja ge politiker näsknäppar och ibland regelrätta käftsmällar, de är oftast högst motiverade och högst begåvade. Och det finns två olika sätt att ju tackla den här typen av problem på. Det ena är ju att borsta av sig dammet och säga att det där var ett olycksfall i arbetet. Eller också gör man som jag tycker vi har gjort, vi moderater i Region Stockholm, faktiskt ta den signalen på allvar och säga vi tänker bättra oss, vi tänker förnya oss och vi tänker utveckla vår politik och våra svar för framtiden. Och det har vi också gjort.
Okej, vi återkommer till det. Vi ska prata lite konkret regionpolitik först. Jo, bara en fråga. Hur är läget i opinionen i regionen idag? Har ni koll på det? Mäter ni partier mellan? För man ser ju sällan opinionsmätningar som visar hur det ska gå i just regionval.
Ja, det gör ju det. Utan oftast mäter man ju rikssympatier. Men det är klart att någon opinionsundersökning har passerat mina ögon och någon har gjorts också.
Ja, hur går det ungefär då?
Ja, de visar ju faktiskt på att det finns en optimism när det gäller synen på Moderaterna, nyfikenhet på Moderaterna. Och det tycker jag är viktigt. Det är liksom utgångspunkten för mig. Och det verkar finnas en ökad trötthet på det vänsterstyre som regionen idag har. Sen ska ju sägas att vad är en regionopinion då? Vad blir en kommunal eller en nationell opinion? Många väljare tenderar ju att tycka och blanda ihop lite grann. Och det tror jag också vi kan se i de här undersökningarna. Men på det stora hela så skulle jag säga att vi känner en tillförsikt när vi nu går in i den stundande valrörelsen.
Okej, det betyder att Moderaterna har ökat lite i opinionen.
Moderaterna har gått fram och vi ser en möjlighet till ett maktskift i Region Stockholm.
Okej.
Sen är det som sagt på valdagen som val avgörs och enskilda opinionsundersökningar eller annat är inte så viktiga i det sammanhanget utan det är ju trenden och vår förmåga att ju bilda opinion, inte bara följa opinionen nervöst.
Mm. Senast det var borgerligt styr i regionen, då var du trafikregionråd och skötte då kollektivtrafiken. Nu är du finansregionråd som du siktar på. Alla kanske inte har koll på det här. Är du ungefär statsminister på regional nivå eller hur ska man jämföra det där?
Ja, eller för att liksom titta på Luxemburg då, vad heter han, Jean-Claude Juncker. Han var väl statsminister, finansminister och utrikesminister samtidigt. Och det är väl kanske närmast den största.
Okej, det är högsta hönset i alla fall.
Ja, det är det. Det är det.
Okej. Du, regionen handlar ju jättemycket om sjukvårdspolitik. Du som ägnat dig åt kollektivtrafik senast, hur är erfarenheterna av sjukvårdspolitik? Hur mycket har du av sånt?
Ja, som de flesta stockholmare är ganska mycket. Jag har ju själv varit patient, haft nära anhöriga som ju har varit inne i sjukvården, varit beroende av sjukvården och jag ju har också, ska jag säga, jobbat politiskt med sjukvårdsfrågor sedan jag kom in i landstinget som ledamot första gången 2010. Och de senaste åren har jag ju också varit Moderaternas första namn och då har man ju allt på sitt bord.
Okay.
Så jag har jobbat med sjukvårdsfrågorna från och till under ganska många år och började väl detta på allvar redan mandatperioden 98-02 då jag var landstingsrådssekreterare som det hette då, dåvarande Moderata landstingsledningen i Stockholms läns landsting som det hette då.
Vad är det främst du Moderaterna vill förändra när det gäller sjukvården i Region Stockholm?
Det är tre saker som vi ser som rätt viktiga. Det ena är ju att stoppa de här experimenten som vi just nu ser. De här ideologiskt motiverade omstöpningarna av sjukvården som sker utan omtanke om patienter, utan omtanke om medarbetarna i vården och inte minst utan omtanke om skattebetalarnas pengar. Som ju har gett oss kaos i ätstörningsvården, i psykiatrin, i ambulanssjukvården, bara för att nämna tre exempel. Vi tror att vi behöver mer av fokus på att vården ska fungera och den ska ha färre ideologiska förtecken. Vi tror vidare också att det finns ett stort behov av att återupprätta ett väldigt tydligt patientperspektiv i vården. Det vill säga att mycket tydligare utgå från patienternas möjligheter att välja bort, få sina behov tillgodosedda. Och sist men inte minst så får vi ju många vittnesmål från vårdens medarbetare som ju säger att vi vill jobba med vård. Vi vill jobba med att ta emot, med att lindra och bota patienternas åkommor och sjukdomar och svårigheter. Vi vill inte bära allt tyngre och tyngre bördor när det gäller byråkratin. Så det finns mycket att göra i och med och runt allt detta. Och allt det där kokar ner till en väldigt viktig sak i slutet, skulle jag säga. Och det är att säkerställa att vårdens pengar också går till vården. Och så är det inte idag.
Mm. De två första, det låter lite som det här om utövare, om hur mycket, vilken grad man ska ha privata utövare och det ska finnas ett mångfald av utövare. Är det en viktig grej? Och när du syftar på ideologiska experiment, är det när man så att säga hämtar hem saker till offentligt styre igen?
Ja, framförallt när man gör det av rent politiska skäl. Jag tror ju att sjukvården mår bra av både offentliga och fristående utförare och att Stockholmsvården historiskt sett ju har blivit mycket starkare än vården i många andra regioner i Sverige tack vare att här har funnits den där mångfalden. Den har i sig både inneburit valfrihet för patienterna men också innovationskraft i verksamheten. Den har inneburit att vi kan göra saker och ting smartare. Den har inneburit för medarbetarna att kunna välja arbetsgivare och väldigt mycket annat. Och det är klart, utmanar man allt det där av ideologiska skäl och tycker att det finns ett egenvärde i att all vård ska drivas av det offentliga. Och man framdriver den typen av politik utan konsekvensanalyser, utan analyser för verksamheten, utan analyser för patienterna, utan analyser för skattebetalarna, ja då blir det ju den här typen av magplask som vi har sett. Jag nämnde ätstörningsvården som man ju släckte ner delar av ideologiska skäl utan att veta vad alla de patienterna som var i beroende av den skulle ta vägen istället. Vi har barn- och ungdomspsykiatrin inte minst som man har experimenterat med och som innebär att 7 av 10 idag inte får vård i tid inom Stockholms barn- och ungdomspsykiatri. Och sen har vi ju ambulanssjukvården som jag tror alla stockholmare minns, där man ju skulle ta tillbaka kontrollen, socialisera den efter årtionden i samverkan med fristående vårdgivare. Och hur det slutade med att verksamheten blev inte bara 100 miljoner dyrare utan också totalt havererad och vi hade bara en enda ambulans som skulle tjäna hela centrala Stockholm denna sommar. Det är klart att den typen av ideologisk experimentlustnad, den hör inte hemma i en så känslig och viktig verksamhet som sjukvården utgör.
Tror du att du har stockholmarna med dig här genuint? Tror du att de sitter och tänker att ja, sen 2022 något skit har hänt med vården, det blev sämre?
Min upplevelse är att det finns väldigt många stockholmare som faktiskt undrar dels vad är det som håller på att hända med vården, som vittnar om hur deras klinik som de har vänt sig till, den mottagning som de har haft inom ögonsjukvård, inom psykiatri, inom ätstörningsvård, hur att den inte längre finns och att de blir hänvisade till något stort anonymt, ju då regiondrivet monster istället, som för att citera ett mejl som jag fick nyligen. Ja, de har märkt att sjukvården inte längre fungerar som den borde göra. Men jag tror också att det finns en diskussion som vi måste ta, och det är lite grann på det här temat, vad får vi för pengarna? Därför att vi har ju dels sett att man har släckt ner en massa fristående vård av ideologiska skäl, men vi har ju också sett hur det har varit en pengarullning till vården utan motstycke historiskt, där man har utökat sjukvårdens budget med 20 miljarder. 20 miljarder i ökade utgifter. Det motsvarar alltså driften av 10 Södertälje sjukhus på ett år. För det har alltså stockholmarna, när vi summerar den här mandatperioden, fått 200 färre vårdplatser motsvarande driften av ett Södertälje sjukhus på ett år. Så vi betalar allt mer och mer, miljardbelopp mer, men vi får allt mindre och mindre vård för pengarna. Och den här diskussionen måste man ta också i. Vad är det egentligen som håller på att hända med Stockholmsvården? När man släcker ner den, när man begränsar den, när den blir dyrare och dyrare, men där den upplevs vara mindre och mindre tillgänglig för de som behöver den, framförallt för de svårast sjuka patienterna. Det är en utveckling som vi måste bryta.
Ska närakuterna finnas kvar?
Här och var så tror jag att det finns behov av någonting mellan akutsjukhus och då vårdcentraler, som det kallas för. De här kanske då primärvårds, mest patientnära delarna av sjukvården. Men jag skulle säga att närakuterna är ju ett nödvändigt ont. Det är någonting som man måste ha om primärvården, alltså den nära vården, inte upplevs vara tillgänglig och finnas där och kunna ha uppe tider. Och då har ju vi moderater bland annat föreslagit några saker som vi tror skulle kunna innebära att behovet av så många närakuter som vi historiskt sett har haft kanske inte finns. Och det är ju kvälls- och helgöppet på vårdcentralen, en möjlighet till jourtider och andra sådana här saker. Därför att vi ska komma ihåg att närakuterna är ju ett sätt för att tillgängliggöra vården för patienterna när det är sent på kvällen eller när det är helg och annat. Men det är också ett sätt att undvika att våra akutsjukhus blir överbelamrade med patienter som kanske egentligen inte borde söka sig dit, som har skrubbsår eller mindre åkommor men som inte kan vända sig någonstans i vården för att vårdcentralen är stängd. Mm. Och då innebär ju det både lång väntan för de som verkligen behöver vård på våra akutsjukhus, men också att det blir en mycket dyrare vård. Och det är väl det som vi tyvärr har sett under de här senaste åren där man ju har släckt ner närakuten, till exempel på Hötorget, och så har man sagt till patienterna att hittar ni vården på bästa hand själva istället. Och då har det ju blivit överbelastade akutmottagningar i Stockholmsvården delar av dygnet, och dessutom en mycket dyrare vård än vad det hade varit om närakuten hade varit kvar.
Mm. Nu kanske inte alla lyssnare är så bekanta med Stockholms sjukvården. Kan bara berätta ett helt hypotetiskt exempel om en pappa som har en son som hoppar på Jump Yard. Det finns många andra trevliga lekland också. En helg och hoppar och slår sig i benet väldigt illa och har jätteont, vet inte riktigt vad problemet är. Då åker man till närakuten i Nacka, får tid direkt och får träffa läkare och blir röntgad. Och 2 timmar senare är man hemma igen med smärtstillande tabletter och lugnande besked. Det är faktiskt en väldigt bra form av vård, hälsar den helt anonyma pappa som har upplevt liknande flera gånger. KD, de vill ju förstatliga sjukvården. Är det ett bra förslag?
Alltså jag tycker att Kristdemokraterna är på någonting, och det är ju att det finns en olikvärdig vård. Människor får ju en ojämlik vård i Sverige beroende på var man bor. Det finns problem med vårdköer som innebär ett uttryck för att våra regioner inte samverkar tillräckligt med varandra. Och det finns också en risk att våra regioner blir administrativa och byråkratiska monster som växer och kostar allt mer och mer och lägger pengarna på annat än sina kärnverksamheter. Så i den märkelsen så vill jag ge Kristdemokraterna rätt att regionerna är inte ett självklart svar på att säkerställa bra och effektiv sjukvård för svenskarna. Men jag skulle också vilja säga en annan sak, och det är att som förslagen ibland presenteras i debatten så tenderar det liksom bli en övertro på en snabb organisatorisk förändring. Och lite grann blir det som att man ska byta kavajnålen på byråkraterna från regionen till staten i vår sjukvårdsadministration, och sen ska plötsligt allting bli bättre över en natt. Jag tror inte det. Och jag vill också akta mig för den här typen av snabba omstruktureringar som handlar om att man tror att det liksom är vilka politiker som bestämmer över saker och ting som på något sätt är lösningen. När vi hade problem med skolan så flyttade vi den från staten till kommunerna. Och nu har vi fortfarande problem med skolan, och nu ska den flyttas till staten igen, tycker vissa politiker. När vi har problem med polisen som är statliga, då säger vissa flytta den till kommunerna. Och nu har vi problem med sjukvården, och då säger man flytta den till staten. Så jag vet inte, det här pingpongandet med liksom vem som ska bestämma över saker och ting. Jag tror att det där för rätt många är en fråga om att politiken spelar pingpong med sig själv och så. Och någonstans måste vi ställa oss frågan, var får vi störst makt för patienterna, störst inflytande för medarbetarna över sin verksamhet, och var får vi mest och bäst valuta för skattebetalarnas pengar? Sen är jag, ska jag säga, helt egal med den organisatoriska lösningen för det. Det är för mig inte politik, det handlar för mig om management och hur man löser ett problem.
Okej. Jag tolkar ändå att alla de där orden i slutändan betyder nej, du vill inte förstatliga sjukvården.
Jag tror inte på det som mirakelkur, nej. Och jag tror framförallt inte på att göra det och samtidigt behålla regionerna som någon form av stora byråkratiska administrativa monster med beskattningsrätt, men som plötsligt inte ska ha någonting egentligen att fylla sig med. Då tror jag det tenderar att bli en byråkraternas och politikernas julafton med skattebetalarnas pengar. Så jag är inte främmande för att göra strukturförändringar, men då måste vi i så fall ta ett större grepp, tror jag.
Okej. Ja. Nej, fortsätter jag att tolka det som. Du, vi går över till kollektivtrafiken. Vad vill du främst förändra där?
Ja, jag vill sätta stopp för den här lekstugan som vi idag har. Även där en experimentpolitik och ett slöseri med resenärerna och skattebetalarnas pengar. Och jag vill sätta fokus på resenärsnytta, fokus på en kollektivtrafik som är hel, ren, snygg, trygg och punktlig. Därför att det är den inte idag, och utvecklingen med kollektivtrafiken i Stockholm är embarrlig när det gäller att summera den här mandatperioden. Alltså det det finns inget slut, tror jag, på det elände som har drabbat resenärerna. Och det börjar och slutar i bristen på politiskt ledarskap och på politiker som experimenterar med en offentlig verksamhet som människor bara vill och kräver en sak av. Ordning och reda och att man ska kunna lita på den. Och det kan man inte på SL-trafiken idag.
Kan du vara lite mer konkreta? Vad är det man har gjort som är så förgripligt?
Ja, dels så har man ju utsatt kollektivtrafiken för stora nedskärningar. Man har tagit bort 640 000 avgångar i kollektivtrafiken. Det trodde man att man skulle spara pengar på, men det gjorde man inte, utan resenärerna flydde och man var tvungen att framförhandla nya dyra avtal. Och jag tror att den som skulle granska den där affären kommer att kunna konstatera att kollektivtrafiken blev mindre attraktiv, tappade resenärer, tappade biljettintäkter, men blev dyrare efter den där cirkusen.
Mm. Vänta bara, för det här var ju så att säga ett strategiskt val. Efter pandemin så jobbar stockholmarna mer hemma. Antalet trafikanter sjönk. Då tänker man så här, ja, men då anpassar vi oss till en ny mindre kostym. Det var ett genuint strategiskt felval, låter det på dig som.
Absolut, för man gjorde detta under en period då väldigt många människor stod och vacklade mellan, ska jag börja återvända till att resa och röra mig i samhället igen, eller ska jag avstå från att göra det? Ska jag börja använda kollektivtrafiken som jag gjorde före pandemin igen, eller ska jag ta mig fram på andra sätt? Och i det skedet, ett sånt känsligt skede då många människor tar sig till busshållplatsen kanske för första gången på ett år, då möts de av en buss som är helt inställd, avskaffad eller kanske bara går någon gång i timman på ett sånt sätt som innebär att det alternativet inte är attraktivt längre. Det finns en gammal regel i kollektivtrafiken som är att utbud ger efterfrågan. Skadar man utbudet och tillförlitligheten omvänt, då sjunker efterfrågan. Och det är precis det vi kunnat se i Stockholm. Tittar vi på nära nog alla andra delar av Sverige, tittar vi på alla andra huvudstäder i Norden, i Europa, så har de absolut samma mönster som i Stockholm, men med en skillnad. Där gjorde man inte den här typen av ideologiska neddragningar, utan där upprätthöll man utbudet och satsade till och med mer. De städerna är idag inte bara tillbaka på nivåerna före pandemin, de är förbi dem. Där hade Stockholm också kunnat vara, det är min bestämda övertygelse. Men man valde en annan väg, och den, ska jag säga, har man inte sparat några pengar på. För kollektivtrafiken i Stockholm kostar idag 5 miljarder mer än vad den kostade före valet. 5 miljarder mer, men 640 000 färre avgångar och högre biljettpriser än någonsin tidigare. Jag förstår att resenärerna vänder kollektivtrafiken ryggen. Mm.
Vi ligger väl på en nivå av drygt 80% jämfört med 2019 fortfarande. Visst är det någonstans där det har planat ut?
Precis så. Och då ska vi komma ihåg att vi låg på en nivå om 80% 2022.
Ja, så det har liksom inte återvänt sedan dess.
Nej, det är 4 förlorade år för kollektivtrafiken i Stockholm.
Det där med 640 000 inställda avgångar, det begriper nog ingen. Om du kan ta en procentsiffra, hur mycket har man dragit ner trafiken i Stockholm?
Ja, det är ju ett stort antal procent om vi tittar på till exempel busstrafiken i stan. Jag har inte den exakta siffran framför mig. Men
ni ställde en fråga någon gång i trafiknämnden, vill jag minnas. Jag vet inte om ni fick några riktiga svar.
Nej, vi får ju inte det. Vi var ju tvungna att räkna baklänges för att få fram de här 640 000 avgångarna också. Men de har ju trafikförvaltningen också bekräftat för oss är korrekta. Men precis som du säger, hur stor är den procentuella neddragningen i olika områden? Den har vi inte fått ett fullt svar på. Däremot så vet vi ju att många busslinjer ju har dragits bort helt, och sen har man glesat ut därutöver.
Men gör det så mycket om Stockholm jobbar lite mer hemma? Det kanske ändå ett beslut som många har landat i, att bussarna är struliga men jag jobbar hemma, och så sparar man tid och så sparar samhällsresurser på att slippa köra bussar. Inte det, kan man inte tänka så?
Jag har ingenting emot att människor jobbar hemma, men jag vill ha ett samhälle som har en fungerande mobilitet, mobiliseringsmöjlighet för människor, en möjlighet att resa och röra sig. Och varför det då? Jo, därför att det avgör om ett samhälle är fritt och fungerande eller om det inte är fritt och inte fungerande.
Okej.
Och jag tycker det där är en väldigt viktig principfråga. Många tycker ju att det här med trafik och kollektivtrafik, det är inte ideologiskt eller värderingsmässigt i politiken. Men då vill jag säga en sak, och det här tycker jag är jätteviktigt. Det finns de politiker som på blodigt allvar säger att den bästa resan är den som aldrig görs. Och sen utformar de politiken på ett sånt sätt. Och då blir det ju neddragningar i kollektivtrafiken. Nej till nya vägar. Man tar bort parkeringsplatser. Och man drar in på möjligheten för människor att resa och röra sig. Därför att det kan ha ett egenvärde för dem. Min idé är att den bästa resan är alltid den som görs. Därför att det skapar rörligheten i ett samhälle. Mänskliga möten. Det skapar innovation och så mycket annat. Som ju det som historiskt sett har gjort att mänskligheten har utvecklats som den gjort. Så jag kommer alltid vara resandets försvarare, därför att det betyder mer än en bussavgång. Det betyder om vi har ett fritt samhälle, ett öppet samhälle, eller om vi går i motsatt riktning.
Skattesatsen idag i Region Stockholm, det är så att vi stockholmare, vi som bor i Region Stockholm betalar 12,33 öre i skatt till regionen per krona, eller ja, så är det från årsskiftet tror jag. 12,33% i regionskatt. Vad tänker du om det? Om Moderaterna får bestämma några år, vad tickar vi in på då?
Ja, det är ju orimligt att Sveriges rikaste region ska ha Sveriges högsta regionskatt som vi har i Stockholm. Vi har sagt att vi vill sänka skatten. I ett första steg ska vi ta bort den här skattehöjningen som Socialdemokraterna ju införde, som var fel, orättfärdig och har drabbat...
Hur mycket var den på då?
30 öre. Och i nästa steg har vi sagt att vi vill sikta på att nå rikssnittet, och då innebär det en skattelättnad i Region Stockholm på runt 70 öre. Och i pengar i plånboken runt 5-6 tusen kronor om året för en genomsnittlig Stockholmsfamilj. Mm. Och sen därefter så har vi sagt att vi får öre för öre kämpa oss ner, därför att det finns inget egenvärde i att ta ut mer regionskatt än nödvändigt. Men det finns framför allt ingenting som rättfärdigar att Sveriges rikaste region ska ha Sveriges högsta regionskatt.
Är det fortfarande så att Region Stockholm är den enda nettobetalaren bland regionerna till skatteutjämningssystemet?
Ja, på marginalen. Det finns enskilda år tror jag där det finns något annat, någon annan region som betalar. Men annars är vi den stora nettobetalaren. Och tyvärr ju...
Hur mycket är det per år?
Det kommer att närma sig 6 miljarder här inom kort. Och det är ju betydande belopp. Och tyvärr så är ju det resultatet av de justeringar som tidigare socialdemokratiska regering gjorde i skatteutjämningssystemet. Mm. Det är ju någonting som vi moderater är motståndare till. Vi jobbar ju nära nog varje vecka skulle jag säga i samtal med vår regering om att det där är någonting som man måste justera, måste göra om. Och det måste göras om därför att på samma sätt som en oskäligt hög skatt på arbete motverkar arbete, som motverkar en orimligt hög utjämningsskatt eller utjämningsskatten som den idag ser ut, ju incitament för tillväxt och utveckling i en region som Stockholm, och det är klart att det håller inte.
Mm. Som jag sa inledningsvis, totala kostnadsmassan i år är 130 miljarder, så 6 miljarder då är nästan 5%. En av 20 skattekronor från regionen då försvinner iväg till övriga landet. Ja, vad säger den moderata regeringen om det?
Ja, de har ju ändå sett till att genomföra en utredning om området. Det är ju hatten av för det.
Blev de bättre av det?
Ja, utredningen har ju varit ute på remiss och nu pågår ju en beredning inom regeringskansliet kring hur och på vilket sätt som den ska landa. Jag har, tycker jag ju ändå, en större tilltro till en moderatledd regering i att se till Stockholmsregionens bästa än till en socialdemokratisk regering. Och jag vet ju att förra gången vi hade en moderatledd regering och skatteutjämningssystemet var uppe till diskussion, ja, då införde man ju den här tillväxtmiljarden och annat bland annat för att liksom lindra effekten för tillväxtregioner som Stockholm. Och jag tror att det är någonting liknande som behövs igen i ett första steg. Men jag anser ju att på sikt så är det orimligt att statliga åtaganden eller statligt reglerade åtaganden som ju skatteutjämningssystemet är till för att på något sätt parera och hantera, att de ska bekostas av en region i Sverige. Det rimliga vore ju att vi hanterade utjämningsskatten över statsskatterna så att staten tog hela ansvaret för regionpolitiken på det sättet.
Strax före jul förra året så gick du ut och berättade om att du stängde dörren till samarbete med Miljöpartiet. Det var också så att när vi började prata om att göra den här intervjun så din pressis sålde in liksom den här, så att säga, kan Kristoffer komma och prata om detta? Alltså det är en stor grej för er att ni gick ut med det. Varför var det så viktigt att berätta om att Moderaterna inte ska samarbeta med MP?
För att många stockholmare och inte minst människor som funderar på att rösta borgerligt eller till och med rösta på Moderaterna, de ställer sig frågan, kan man lita på en röst på Moderaterna när det gäller synen på skatten, synen på trafiken, synen på tillväxt, synen på infrastruktur och på valfrihet och mycket annat. Och väldigt många ställer sig frågan omvänt också, om man kan lita på Moderaterna. Moderaterna är villiga att samarbeta med ett parti som Miljöpartiet som ju är för höjda skatter, neddragningar i kollektivtrafiken som ju är emot tillväxt och ju stoppar viktiga infrastrukturprojekt som till exempel Östlig förbindelse i Stockholm. Och ett parti som på alla de där punkterna bryter mot det som vi vill se, den utveckling för Stockholm som vi vill se. Ett parti som ju dessutom har gått i allt mer extrem riktning när det gäller de där frågorna under senare år. Ja, det tycker jag det är vår skyldighet att markera för väljarna hur vi ser på när det gäller samverkan nästa mandatperiod.
Väljarna också, gillar inte, eller potentiella väljarna gillar inte MP helt enkelt?
Nej, och givet det faktum att Moderaterna ju historiskt sett har samverkat med Miljöpartiet, så tycker jag att det är viktigt att säga att under mitt ledarskap så gäller inte det längre, utan under mitt ledarskap så är dörren för Miljöpartiet stängd. Mm. Och det är den av det enkla skälet att det är det partiet står för och det partiet vill genomdriva i politik för Stockholm och mot stockholmarna, ja, det rimmar inte med den utveckling som vi moderater vill se.
Okej, och de väljare som är så rädda för MP och tycker lite illa om moderater som samarbetar med MP, vart tar de vägen då?
Ja, de kan ju hamna både på soffan hos andra partier. Det är väl ganska glasklart att det är den funderingen som de ju förmodligen tar. Men då kan de ju känna sig trygga i att det behöver de inte fundera kring. Och jag ska också omvänt säga att jag tror att det finns väldigt många socialdemokrater som ju tror på tillväxt och inte tycker om att man bråkar med bilister och som vill se bygget av Östlig förbindelse och en fungerande kollektivtrafik och annat, som ju kanske har ställt sig frågan och sa, ja, det spelar väl ingen roll om jag röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Det blir ändå Miljöpartiet som liksom fäller avgörandet. Men då kan ju de vara trygga med de Socialdemokraterna. De behöver inte rösta på Socialdemokraterna, utan vill de ge också sitt eget parti en näsknäpp när det gäller MP-samarbete, ja, då kan man rösta på Moderaterna. Låna ut din röst till Moderaterna nästa val för att få ordning på trafiken, ordning på skatterna, på tillväxtfrågorna och på bygget av viktig infrastruktur i Stockholm.
Okej. Så även om situationen efter valet skulle bli så att ni skulle kunna sy ihop en majoritet med i princip Moderaternas partiprogram i regionen, då kommer ni inte rösta igenom det ifall det är så att Miljöpartiet krävs för att få igenom den majoriteten?
Om Miljöpartiet vill rösta för sänkt skatt och utvecklad, inte avvecklad kollektivtrafik, för ökad valfrihet i sjukvården och för östlig förbindelse och annat, ja, då är de ju välkomna att rösta för den politiken. Men jag ser inga som helst tecken på att de skulle göra det.
Nej, men om. Så, du är inte beredd att exempelvis, du får allt det där, men de vill ha en staty av Greta Thunberg på Slussen. Det är det enda de kräver. Ja. Ett samarbete. Du säger ändå blankt nej till det.
Ja, nu är det ju inte Miljöpartiet i regionen som bestämmer vilka statyer som Stockholms stad...
Nej, men du förstår min poäng.
Jag förstår din poäng, absolut så.
Så det, säger att du är beredd att offra all politik bara för att inte ha med dem?
Jag ser inga tecken som helst på att Miljöpartiet skulle vara villig att göra den typen av uppoffringar med sin idag allt mer extrema ideologiska hållning när det gäller de här frågorna. Så jag skulle säga att frågan är inte aktuell.
Anledningen till att jag resonerar så, det är så här jag brukar plåga centerpartister när de är här och säger att även fast Sverigedemokraterna ställer upp på hela Centerns partiprogram så kommer ni ändå inte gå med på det för länge det är fel personer att samarbeta med. Du är ju i den centerpositionen lite nu, låter som att du definierar emot ett parti snarare än vad du vill göra och samla de
nej,
som kan.
Mitt ställningstagande har sin grund i politiken. Men det är klart att om Miljöpartiet aktivt skulle vilja rösta för Moderaterna, ett moderatstyre och moderatpolitik i Region Stockholm, så skulle jag ju inte stoppa dem från att göra det. Utan då skulle det ju i så fall möjliggöra för mig att tillträda som finansregionråd, men utan inflytande från Miljöpartiet och Miljöpartiets program som de nu har lagt fram inför valet.
Inget miljöparti i övrigt. Moderaterna får nog inte egen majoritet. Hur tänker du dig att en majoritetskoalition ledd av dig skulle kunna se ut?
Ja, nu röstade ju i senaste valet 96% av väljarna i regionvalet på andra partier än Miljöpartiet. Så det finns ju rätt många procent, om man vill ägna sig åt den typen av exerciser, att då titta på och utgå ifrån. Jag vill ogärna ju liksom säga att exakt på det ena eller andra sättet ser en konstellation ut för ett val, utan jag tror att det viktigaste för mig är att fokusera på ett så bra valresultat för Moderaterna som möjligt och vara väldigt tydlig med vad vi vill se och därmed vilka vi inte kan samarbeta med. Och då har jag sagt att jag har stängt dörren för Miljöpartiet. Det innebär ju de facto att dörren för alla andra partier är öppna. Men jag har också sagt en annan sak väldigt tydligt, och det är att grunden för hur jag vill att Region Stockholm ska styras nästa mandatperiod, det är Moderaterna, det är Kristdemokraterna och det är Liberalerna.
Är målet ett regiontidö? Eller är det ett möjligt mål?
Alltså, nu är du ju inne på den där typen av matematiska operationer och sånt. Och det är inte jag som alena äger den frågan att svara på. Jag har stor respekt för att andra partier måste göra sin resa i hur och på vilket sätt de ser på samverkan. Min vilja är ju att ge Region Stockholm ett så stort och så brett styre som möjligt som kan hålla inte bara över en utan flera mandatperioder. Och där jag ju vet att det finns ett antal frågor som också behöver lösas ut blocköverskridande för att de liksom ska kunna få verklig trygghet och verklig stadga. Så i det läget så säger jag att jag vill hålla så att säga, dörrarna öppna för att kunna föra diskussioner åt både höger och vänster i övrigt. Men jag är väldigt tydlig med att ett parti ser jag inte, som det har utvecklats under senare år, är välkommen att delta i de samtalen.
Vilken är den viktigaste skillnaden mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i regionpolitiken i Region Stockholm?
Oj. Ja, vi är väl ett tydligare skattesänkarparti och vi är väl ett tydligare tillväxtparti. Vi har en längre och en större erfarenhet av att bära ansvar och leda i regionen. Och måhända så lite grann omvänt kanske hur man diskuterar på riksnivå, så är det väl ganska ofta som så att vi lägger fram förslagen och sen stödjer Sverigedemokraterna och dem i regionen snarare än tvärtom. Och sen finns det väl ett antal värderingsmässiga skillnader där de kanske sätter mera fokus på en del av det som vi kallar för sådana här kulturkrigsfrågor som handlar mer om sånt som vi kanske inte tycker är regionens allra största debatter att ta och allra viktigaste frågor att ta. Mm.
Stockholms län har växt med ungefär 50% på en generation sedan du och jag var små. Och det är väl det kanske mest som definierat Stockholmspolitiken, den här stora, stora tillväxten. Kommer det fortsätta växa? Stockholm växer i den takten, tror du?
Det verkar ju inte så enligt de prognoser som kommer från regionen självt, utan de tyder ju på en motsatt utveckling, tyvärr. Där har man ju sagt att Stockholms län kommer att tappa motsvarande 50 000 invånare till övriga Sverige om allting ser ut som det nu gör. Under de kommande 10 åren ska sägas då.
Ja, det är ju nettoflyttströmmar, så finns det ju invandring och så finns det ju födelseöverskott också.
Absolut, men jag tror ändå att det är viktigt att ställa sig den frågan. Är det en bra eller dålig utveckling? Det är en dålig utveckling. Vi är ju vana vid den här historiska bilden som vi hade för kanske något 10-tal år sedan, där vi pratade om att det flyttade 2 fulla SL-bussar in till Stockholms län varje...
Det var ju inte helt sant, för det var ju en folkökning då.
Exakt.
Jag menar, det måste ju vara 10 år sedan som Stockholm hade ett nettoflöde från resten av landet. Så har det varit rätt länge.
Ja, det var faktiskt någon gång under pandemin som det där bröt och blev en ihållande trend. Och den trenden
ja, men det har inte varit något stort flyttöverskott på ganska länge. Men skitsamma.
Men det är klart att det är dåligt. Och sen, som sagt, vad kommer vi ändå växa? Ja, det kommer vi göra. Men kommer vi växa lika snabbt som tidigare? Nej, det kommer vi nog inte att göra. Och det är ju både bra och dåligt. Det är ju bra på så vis att det kanske kan ge lite andrum i att se över bostadsbyggande och infrastruktur och sånt på ett klokt sätt. Men det är dåligt därför att en storstadsregion måste ha tillväxt. För annars dör den storstadsregionen i sin förlängning. Framförallt i konkurrens med omvärlden. Mm.
Men hur, jag vet inte i vilken grad det är en regional fråga, men hur löser vi det då? Skulle du hellre vilja ha en fortsatt 50% i tillväxt per generation?
Alltså det är ja och nej ska jag säga. Jag tror att det viktigaste är att vi har en hållbar och tydlig tillväxt. Och tillväxten...
Men det har varit hållbart. Stockholm har ju blivit en bättre stad sedan 80-talet, tycker jag.
Absolut, absolut. Att... Men vi har en obalans exempelvis på bostadsmarknaden idag som vi ju inte möter med att bedriva samma typ av liksom tillväxtpolitik som vi kanske har gjort under, inte minst under senare år eller kanske senaste decenniet. Så vi behöver ju tänka lite om där. Då behöver vi ju göra satsningar på infrastrukturen så att människor kan ta sig fram, bygga ut kollektivtrafiken, bygga ringleder runt Stockholm. Då behöver vi ju omdisponera hur vi bygger vårt län och ha mindre fokus på högt och mycket och tätt och mer fokus på småhus och trädgårdsstäder. Och vi behöver på olika sätt och vis också på ett helt annat sätt klara av att också ju bygga välfärden på ett sånt sätt som innebär att den blir hållbar och tillgänglig för alla. Så vi har ju en hemläxa att göra där som vi ju inte gör just nu, skulle jag säga. Och det är ju en del som vi måste ställa oss frågan också. Vill vi växa så måste vi också kunna växa. Och då kan man inte sätta klackarna i backen och göra fel saker när det gäller allting från bostadsbyggande till infrastruktursatsningar och annat. Men så jag är för tillväxten, men jag tror att vi måste jobba med tillväxten på ett annat sätt. Och där har ju regionen en jätteroll utifrån sitt tillväxtuppdrag, sitt regionala utvecklingsuppdrag. Vi jobbar ju med bostadsförsörjningsmålen och inte minst jobbar vi ju väldigt mycket med både infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.
Nu låter det lite som ett eko från Kristoffer Fjellner, eller möjligtvis tvärtom, att det är han som ekar dig. Men jag växte ju upp med moderater som tyckte att staden var bra, det urbana var bra, innerstaden var bra, den täta staden var bra, rutnätstaden, stenstaden. Du och Fjellner, ni pratar om småhus och trädgårdsstäder och inte bygga så tätt och inte så bygga så högt och bygga mer gulliga små röda stugor och så vidare. När kom det skiftet och hur kommer det sig?
Ja, jag gjorde väl för något år sedan eller två en intervju i Dagens Nyheter. Då utvärderade vi inte minst den regionala bostadspolitiken. Både den som har bedrivits av regionen i stort men också som Moderaterna medverkat till. Och vi kunde då där konstatera att dels hade det skett ett stort skifte hos människor i synen på vilken typ av byggande och bostäder man efterfrågar. 7 av 10 som bor i Stockholms län efterfrågar ju småhuset som sin bostadsdröm till exempel. Och så kunde vi konstatera att vad hade det byggts under de senaste liksom åren? Och då hade det byggts väldigt lite småhus, väldigt mycket flerbostadshus. Och framförallt hade det byggts väldigt lite mindre lägenheter. Och allt detta sammantaget har ju skapat en situation där väldigt många stockholmare upplever sig att ska man göra sin livsresa, sin bostadskarriär, sin bostadsdröm möjlig, ja, då kan man inte längre bo i Stockholms län därför att det byggs inte som människor vill bo här. Och då tycker jag att det är politikens förbannade skyldighet att säga att vi behöver göra upp med den här sovjetiska hållningen i att det är kvantitet på bostadsbyggandet som är det viktiga, det vill säga mycket högt och tätt och mer se till kvalitativa värden. Och då säger jag inte att det är nej till att bygga stenstad eller att förtäta och bygga stad. Det ska vi fortsätta göra i delar av Stockholm. Men stora delar av Stockholm som idag bygger fler bostadsområden och en regional utvecklingsplanering som sneglar på nya miljonprogramsområden, det ska vi inte ha.
Mm. Kan du ge något exempel på något sånt projekt som du direkt känner att men där går vi åt fel håll?
Ja, men hela den regionala utvecklingsplanen som den nu presenteras och som regionen nu håller på att snickra på, den handlar alltså om att vi ska bygga 500 000 nya bostäder i Stockholm under de kommande decennierna. Samtidigt så ska man minska på antalet så kallade influensområden, områden där det här byggandet ska ske. Då blir svaret entydigt att bygga väldigt tätt på färre ytor på ett sånt sätt som innebär att till exempel en liten kommun som Nykvarn ska fördubbla sitt bostadsantal. Och det kan den kommunen, om man då ska minska på området man får bygga på, bara göra på ett sätt, och då bygga höghus. Mm. Och då handlar det alltså om att vad som idag är utmanande villa, idyller och trädgårdsstäder ska bli höghusbebyggelser. Och jag tycker att det är helt fel tänkt.
Det är ju en kommunal fråga, för där är planmonopolet, men nya småhusområden kräver ju en hel del ytor som måste frigöras. Kommer det gå att göra givet dagens regelverk?
Jag tror att man behöver se över regelverken, och det behöver man ju göra då från den lokala nivån men ända upp till den nationella nivån. Och det finns väldigt mycket att göra där. Jag tittar både på stämpelskatter och tittar på olika saker om hur man jobbar med bygglovshantering och attefallsregler och en mängd andra sådana här saker.
Men det handlar om att hitta mark som inte är skyddad framför allt också.
Ja, men det skulle jag säga att det finns. Det finns inte brist på mark i Stockholm om man gör sin hemläxa. Däremot så måste den hemläxan ju då göras. Och jag vet ju, jag har ju själv pratat med markägare som ju har kört fast med kommuner som har haft idéer om att verkligen skapa möjligheter till villabebyggelse eller annat. Men där den kommunala byråkratin och den kommunala byråkratin tillsammans med den regionala byråkratin säger att nej, stopp, det är inte det vi ska bygga. Därför att om vi bygger så, då blir det svårare med infrastrukturen och svårare med kollektivtrafiken och annat. Och regionen sitter ju politiskt och yttrar sig, vet du, om sådana här översiktsplaner och annat och säger till kommunen kommuner som vill bygga småhus att app, det ska ni inte göra. Därför att då kommer vi inte att kunna köra kollektivtrafik dit. Mm. Och det är klart att det där är ju nys. Alltså vi körde ju bussar till Nykvarn när det var en utpräglad radhus- och villabebyggelse. Så det är klart att det går att köra bussar till nya områden som blir mer utpräglade villa- och radhusbebyggelser. Det går om man vill. Tvärtom så kan det ju skapa nya värden och en möjlighet för Stockholm att både attrahera nya invånare och växa utan utflyttning på det sätt som vi skulle behöva göra.
Vi ska gå vidare. Nej, jag hade en fråga till om just kollektivtrafiken. Nu håller ju den styrande majoriteten på att utreda en tunnelbana till Bromma flygplats. Är ni med på det? Ska Bromma bort och bli ett bostadsområde med tunnelbana?
Nej, framförallt så ska det inte gå till på så sätt som man nu gör, där man gör våld på investeringsprocesser och regionens egna regelverk och nu trycker iväg miljoner till konsulter i ett projekt som ju vare sig är kalkylerat eller finansierat och som ju bygger på någon form av hypotetisk nedläggning av en flygplats i en fjärran framtid där marken ju först ska saneras för åtskilliga miljarder under kanske decennier innan du ens kan börja sätta spaden i marken och bygga ett första hus där. Har vi de miljarderna skulle jag säga, då är det väl viktigare att vi förstärker och utvecklar kollektivtrafiken och möjliggör för bostadsbyggande där det är möjligt på kort sikt här och nu snarare än att sätta vår tilltro till nedsläckningen av en fullt fungerande flygplats och det är ett väldigt riskabelt bostadsprojekt som sträcker sig decennier fram i tiden. Så jag tycker att det där är mer, det är symbolpolitik. Det är liksom politik när den är som sämst. Jag förstår att de vill ha en konflikt om det där, men det är ju ingen konflikt. För att det de håller på med är att ägna sig åt fantasiritningar och fantasiprojekt i en fråga som tyvärr kostar skattebetalarna riktiga pengar. Mm.
Just nu byggs tunnelbanan ut för mycket, mycket stora pengar. De största investeringarna på många, många år. När det projektet är färdiga, vad ser du som de mest prioriterade nyinvesteringarna när det gäller kollektivtrafiken? Eller finns det några sådana som behövs när vi kommer in på 30-talet någon gång?
Det gör det absolut. Alltså jag brukar säga att i mitt Stockholm så är tunnelbanan aldrig färdigbyggd och detsamma gäller kollektivtrafiken i stort. Jag tror att vi måste ställa oss frågan då, vad blir nästa steg i tunnelbanutbyggnaden? Titta och sätta oss ner med kommunerna och se vad det är bäst, vettigast och mest görligt. Men jag tror också att vi behöver ju bygga ut kollektivtrafiken i stort och då handlar det ju om allting från förstärkta tvärförbindelser med både bussar och tvärbana till snabbusslinjer som på ett bättre sätt förbinder regionens mer perifera delar med de mer centrala delarna. Men det handlar om en annan sak också tror jag, och den är lite bortglömd ibland i debatten. Det är ju att jag tror att vi ju de kommande åren kommer att behöva göra väldigt stora insatser i att underhålla den kollektivtrafik vi har. I att generationsskifta i teknik och teknologi och se till att vi ju gör reinvesteringar i den befintliga kollektivtrafiken. För gör vi inte det så gör vi det som många politiker tyvärr gör. Och det är att de går in och bara pratar att bygga nytt. Och så leker de med färgkritarna på pappret och drömmer om att få klippa band. Men de tar inte hand om det de har. Och då riskerar det väldigt snabbt att bli dåligt. Och jag tror att vi har jättestora behov av att göra nya investeringar både i tunnelbanan och i pendeltågssystemet och i bussystemet. Inte minst så tror jag vi behöver teknikväxla där när det gäller att gå in i mer av digitalisering och automatisering för att få en smartare trafik och en bättre trafik. Och där tror jag vi kommer behöva lägga miljarder under de kommande åren. Men de pengarna finns i praktiken inte i investeringsbudgeten i regionen som det ser ut idag.
Du, vi ska avsluta med några frågor om politiken i stort igen. Du sa så här för några år sedan. Jag tror att väldigt mycket handlar om att Moderaterna behöver räta på ryggen och ha självförtroende i vad det är som är våra egna politiska värderingar. Moderaterna måste orka, vilja och våga vara moderater. Hösten 2023 sa du. Så här drygt 2 år senare, hur har det gått med det där?
Jag tycker att det går bra. Jag tycker att det går jättebra i regionen. Jag tycker att jag ser motsvarande när det gäller många kommuner runt om i Stockholm. Och jag tycker också att våra företrädare i regeringen har bättrat sig på den punkten.
Okej. Du tillhörde ju Fredrik Reinfeldts krets av tjänstemän. Jag tänker lite tillbaka på den tiden. Det var ju en tid då det för första gången hände att ett annat högerparti växte. Gick från när Fredrik Reinfeldt tillträdde så hade de några procent, de hade nästan 15% av Fredrik Reinfeldt avgick. Jag har ofta undrat, vad sa ni som stod fanns kring Fredrik Reinfeldt på den tiden och Sverigedemokraternas tillväxt? Hur reflekterade ni till kring det och vad tänkte ni?
Nu slutade jag där ju 2011-2012, så jag var väl inte riktigt med kanske i den där sista fasen som var i både regeringstid och när det gäller Moderaterna.
Ja, men pilen var ju ganska tydlig att det hände någonting bland svenska högerväljare då.
Jag tror att vi, i alla fall delar av oss, kunde konstatera att det där var ett uttryck för att den etablerade politiken inte såg vad många människor i Sverige såg och upplevde. Inte minst var det ju initialt en fråga om frågeställningar som ju många gånger människor som bodde i avfolknings- eller glesbygd i Sverige upplevde. I ett växande utanförskap och en alienation kanske till makten i Stockholm. Jag tror också att det fanns någonting som grodde och som vi resonerade kring när det gällde inte minst unga människor, deras upplevelse när det gällde en ny form av otrygghet, brottslighet som ju började märkas i Sverige då och där. Men jag tror också, eller tror, jag skulle också vilja vara tydlig med en sak också, så att jag tror inte att analysen som gjordes blev djup nog för att se och förstå att det där var signaler som ju delar av Sverige började sända som var på allvar och som Moderaterna borde ha lyssnat till mycket bättre än vad Moderaterna gjorde.
Okej, så det fanns signaler men ni tog dem inte riktigt på allvar i tid helt enkelt?
Nej, det skulle jag säga. Absolut så. Jag kommer ihåg att jag var i Södertälje precis efter valet 2010 där ju inte bara Sverigedemokrater utan också andra partier ju hade vuxit fram kraftigt som ju liksom då och där i alla fall var Sverigedemokraterna mer närbesläktade. Och jag kommer att vi besökte ett av de valdistrikten där de hade gått som allra bäst. Och det var, tror jag, för väldigt många människor en ögonöppnare i de berättelser och de förklaringar till varför man ville se en ändring på tingens ordning som jag just då där hyser den största respekt för och fortfarande hyser den största respekt för. Och det är det jag menar, att jag är lite allergisk mot det där när politiker förminskar samhällsproblem eller hävdar att vissa väljares utmaningar eller vad de ser ska man inte se eller välja att titta bort från. Därför att då tenderar det ju att göra att man blundar för vissa samhällsproblem. Och det är inte bra. Det ska inte politiker och inte politiska partier göra. Mm.
Det är länge sedan, men minst om du sa det till Fredrik Reinfeldt 2011-2012.
Vi hade mycket diskussioner om detta och orsaken
köpte
till
det du sa då.
Jag slutade ju ungefär i den vevan jobba hos och med honom. Men min upplevelse är att den grund som lades i Nya Moderaterna hade verktygslådan för att kunna se och göra någonting åt detta och ta tag i detta. Det är därför att det byggde ju på vad jag tycker politiken fortfarande ska ha som uttryck när den är som bäst. Det vill säga närvaro i människors vardag, att se vad människor upplever och ser är sina problem i vardagen och ta tag i dem. Göra det med en trygghet och en tydlighet i sina värderingar men också en öppenhet i fråga om politikens tekniska lösningar. Okay. Men jag ska nog säga att min bild är väl samtidigt att man ju inte gjorde tillräckligt mycket i och med och kring detta. För annars så hade ju inte man bara sig förlorat regeringsmakten eller för den delen vi ju kanske haft den politiska situation som vi idag har i Sverige.
Då var då, nu är nu, sista frågan. Vad tror du avgör valet till riksdagen i höst?
Jag tror att det i väldigt hög utsträckning kommer bli ett val som handlar om vardagsfrågorna, plånboksfrågorna och kampen om verkligheten. Är Sverige på väg åt rätt håll eller är Sverige på väg åt fel håll?
Stort tack Kristoffer Tamsons för att du gästade podden idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.